Hundratals demonstranter utanför tidningen New York Times redaktion i New York häromdagen. Talkörer och plakat krävde bojkott av tidningen efter en artikel om sexuella övergrepp på palestinier i israelisk fångenskap.
I went to the West Bank to talk with Palestinians who experienced sexual assault firsthand by Israeli soldiers, settlers and prison guards. Their harrowing accounts.
Journalisten Nicholas Kristof skrev om palestinier på Västbanken som berättat om omfattande övergrepp från soldater, från bosättare och från fängelsevakter. Och han frågade, var är upprördheten nu?
And that raises the question, where is the revulsion against sexual assault now?
Hans artikel väckte stor uppmärksamhet och stort raseri i Israel och den publicerades dessutom dagen innan en detaljerad israelisk rapport om Hamas systematiska våld under själva terrorattacken den 7 oktober och mot den gisslan man tog där familjemedlemmar tvingades till övergrepp på varandra.
And one case that we documented in which two family members were forced to commit sexual acts on one another.
Det här är radiokorrespondenterna Mellanöstern med Cecilia Udén i Kairo och Isabel Schierenbeck, professor och expert på israelisk inrikespolitik. Jag heter Lasse Johansson. Ja, det är tisdag idag den 19 maj och klockan är strax efter 10 på förmiddagen. Och Cecilia, om vi börjar med den här mycket omtalade artikeln i New York Times. Vad var det den berättade?
Ja, det handlar om israeliska sexuella övergrepp mot framförallt palestinska fångar. Där Nicholas Kristof, en mångårig kolumnist i New York Times, har varit på Västbanken och redogör där för flera fall, både sådana som han själv har intervjuat och de som har dokumenterats av andra organisationer. Och det är förfärande vittnesmål om sexuella övergrepp mot palestinier.
Det är vittnesmål från 14 personer, tror jag. Vad är det mest iögonfallande, tycker du?
Ja, det är flera saker. Det är beskyllningar om att Israel skulle ha använt hundar för att våldta palestinska fångar. Han intervjuar också flera män som berättar hur de har sodomiserats. Han berättar om en kvinnlig palestinsk fånge som då utsatts för gruppvåldtäkt som också fotograferades. Det finns många detaljer här. Särskilt denna sodomisering av manliga palestinska fångar.
Varför lyfter du fram det just så att säga?
Jo, för att det är framförallt det handlar om. Ja. Manliga palestinska fångar som utsätts för sexuella övergrepp. Inte lika många kvinnliga fångar. Och det är också någonting som han skriver om. Att många palestinier inte har velat vittna. Eftersom de dels hotas med repressalier från israeliska fångvaktare. Om de pratar när de har släppts ur fängelset. Men också att det här förstås är förknippat med så stor skam.
Mm. Hur belägger han, Nicholas Kristof, att övergreppen verkligen har skett?
Ja, han återger vittnesmål och stöder sig också på rapporter som bland andra den israeliska människorättsorganisationen B'Tselem har publicerat och Rädda Barnen som tidigare har publicerat rapporter om systematiskt sexuellt våld mot palestinska barn och andra organisationer, framförallt i Israel, israeliska advokater och även en tidigare israelisk premiärminister.
Du sa ju hans namn då, Nicholas Kristof. Han är en erfaren skribent. Vad kan du säga mer om honom just?
Ja, han är kolumnist sedan många år, två gånger belönad med Pulitzerpriset och ses som en samvetsgrann, djupt moralisk, ibland kallas han lite tråkig kolumnist som har rapporterat om vidriga övergrepp, bland annat våldtäkt från många andra platser i världen, till exempel Sudan, Kongo, Tigray. Men medan Israels regering har kallat den här artikeln för skamlöst förtal och blodsanklagelse, så finns det andra kritiker som inte egentligen ifrågasätter hans uppriktighet och aldrig skulle gå så långt som till att kalla honom för antisemit eller Israelhatare, men som ändå sår frön av tvivel kring hans uppsåt och menar att han har använt sig av sensationalism också när han har rapporterat om sexuella övergrepp från andra delar av världen. En kommentator kallade det för propaganda utklätt till samvete. Mm.
Isabel Schierenbeck, hur ser du på den här artikeln i New York Times?
Det är viktigt med den här typen av vittnesmål inom ramen för journalistiskt arbete. Och precis som Cecilia var inne på också, så om man tittar på påståenden i artikeln så bygger den ju på en rad olika tidigare rapporter om liknande vittnesmål, om liknande övergrepp. Dessutom så är ju New York Times en tidning som är känd för att faktagranska noga, och det säger de också att de har gjort i det här fallet.
Så du tycker det är väl belagda, de här påståendena i artikeln?
Alltså jag tycker vittnesmålen i sig ifrågasätter jag inte. Sen är det klart att han drar vissa slutsatser som man kan fundera på om han har belägg för att dra de slutsatserna. Men just som jag sa, detta är inget nytt heller. Och 2024 var det ju en incident bland annat på ett interneringsläger för palestinska fångar från Gaza, State Teman, som det blev oerhört mycket diskussion och samtal och reaktioner på inne i Israel när det framkom att soldater hade utsatt en palestinier därför sexuellt våld, grovt sexuellt våld, och det utreddes senare och de åtalades, de här soldaterna. Så att vi har ju också sedan tidigare i Israel en diskussion och liknande händelser som har påtalats och också kommit till kännedom, för allmänhetens kännedom också, i vissa fall utretts då. Mm.
Reaktionerna då i Israel, som vi var inne på, har varit väldigt starka. Regeringen säger att man ska stämma New York Times till och med för förtal. Den här artikeln innehåller, citat, de mest förvridna lögner som någonsin publicerats om Israel. Och utanför New York Times redaktion i New York, då lät det så här häromdagen.
They are spreading blood libels that are truly unbelievable to the point where they are scientifically impossible. Dogs do not rape people, but Hamas does.
Hundar våldtar inte människor, men Hamas gör det. En av demonstranterna alltså i New York, Cecilia. Hur har New York Times ledning reagerat på den israeliska kritiken?
Ja, man står bakom kolumnisten Nicholas Kristof och tillbakavisar denna vrede. Man kallar Nicholas Kristof för just en samvetsgrann journalist som i många år har rapporterat om sexuellt våld i olika delar av världen.
Nu är det ju, han är ju en kolumnist så att säga. Den här artikeln är ju en opinion text, eller vad man ska kalla det. Det är ingen nyhetsartikel. Spelar det någon roll i sammanhanget?
Ja, det har ju förts fram som en sorts anklagelse att New York Times inte har gjort det här till en nyhetsartikel för att kanske skydda sig själv, och det här är ju liksom en opinion piece. Men det tillbakavisar man också. Kristof själv skriver att jag skriver ju på ledarsidan, därför publicerades min artikel där.
Isabel, det här raseriet då från den israeliska regeringen, är det överraskande?
Nej, det tycker jag inte. Dels för att den israeliska regeringen och israeliska samhället i stort har ju varit väldigt kritiska till det man menar har varit en väldigt långsam och tveksam utredning eller rapportering kring det sexuella våldet som förekom vid Hamas attack mot Israel 7 oktober. Mm. Och där man också har pekat på att FN-organ och kvinnoorganisationer och så vidare är väldigt långsamma att lyfta det. Och här ligger det redan sedan innan då en väldig upprördhet över hur man menar då att det internationella samfundet reagerade då. Så det är en anledning till att jag inte blir förvånad. Det andra är ju att Det är den sittande israeliska regeringen leds ju bland annat av, och den sittande nationella säkerhetsministern är ju en våldsbejakande högerextremist Itamar Ben-Gvir, som också har varit väldigt tydlig med i sin retorik att man vill försvåra och försämra för palestinska fångar i de israeliska fängelserna, och han har också använt väldigt hårda och nedvärderande uttryck kring dem. Så att jag är inte förvånad över det av den anledningen. Nej. Helt enkelt.
För man hade ju bara kunnat förneka egentligen och säga det här är inte sant, vittnesmålen stämmer inte och så vidare. Istället så gör man en Trump, eller hur man ska säga, man går till motattack. Är det en del av israelisk politisk vardag att man gör så?
Alltså attack vet jag inte om jag skulle kalla det, men det är helt klart så att det finns en förtroendekris och en djup misstro bland många israeliska ledare gentemot det internationella samfundet, internationell media, även inhemsk media i vissa fall och så vidare. Och det innebär då att man väldigt ofta går direkt till, liksom, man är väldigt direkt, man tar strid, man kräver svar och så vidare i en rad olika frågor, både inrikespolitiskt i Israel men också i relation till på den internationella politiska arenan så att säga. Så jag är inte så förvånad över att man gör det på det här sättet heller. Och här, detta handlar ju väldigt mycket också om det israeliska försvarets anseende, som i Israel alltid har man, det har funnits en väldigt tydlig retorik och bild av IDF som en armé som skiljer sig från många andra arméer i världen. Och detta har ju krackelerat nu gång på gången och de här senaste årens krigsföring, och men det finns fortfarande väldigt sån stark bild i Israel.
En bild av att IDF är mer, vadå, mer moralisk?
Moralisk, eller mer moralisk. Och det har ju också funnits en schism här ibland också när de tittar till exempel på Västbanken och bosättarvåldet där, och IDF-soldaters delaktighet eller icke-delaktighet i det när man står och tittar på, det finns rapporter om det och så vidare. Det också har lyfts från det israeliska försvarets håll, vissa som vill lyfta detta och ha hårdare tag till exempel mot bosättarna, men när det då finns en diskrepans mellan den politiska ledningen i vissa fall och vissa högt uppsatta personer inom IDF som ansvarar bland annat för delar av Västbank och så vidare. Så här finns en schism hela tiden och en konflikt skulle man nästan kunna säga mellan hur man ska hantera detta inom ramen för IDF då.
Jag förstår. Cecilia, är det så att bilden av IDF har börjat krackelera på något sätt?
Ja, det har den gjort under Gaza-kriget framförallt, med de bilder som har kommit ut från Gaza av hur soldater går in i palestinska hem och klär ut sig i damunderkläder, klottrar på väggarna och har fester i hem där palestinier har tvångsevakuerats. Och även hur man har lastat palestinska fångar som har tvingats klä av sig bara kalsongerna, lastat upp dem på lastbilsflak som boskap och kört dem över gränsen till bland annat det här interneringslägret på en militärbas, Sdeit Tayman, som Isabel pratade om i början, där det här uppmärksammade fallet med en fånge som sodomiserades enligt anklagelserna och hur soldaterna sen frikändes efter att flera israeliska nationalreligiösa politiker demonstrerade utanför denna militärbas mot att dessa soldater hade åtalats.
Okej. Regeringen då, den israeliska, reagerar ju kraftigt mot New York Times. Oppositionen då i Israel, vad säger de om de här anklagelserna?
Ja, det har varit blandade reaktioner, men det finns ju en hel del skribenter som har påpekat det skadliga i att man aldrig vill se fel som den egna sidan gör, utan man vill alltid känna sig som offer. Och det gäller ju både israeler och palestinier. Mm. Palestinier som hävdar att Hamas skulle aldrig ha begått dessa övergrepp som de bevisligen har gjort under 7 oktober och även mot gisslan i Gaza. Och israeler som menar att det här är ingenting vi gör. Att man inte kan se att människans förmåga att falla ner och depravera till ren ondska inte gäller oss själva, det egna folket så att säga. Mm. Och här skriver ju också Nicholas Kristof i sin kolumn att den avhumanisering som har skett i det israeliska samhället av palestinier har banat väg för den här typen av övergrepp. Och det är ju samma sak på den palestinska sidan.
Isabel Schirmeck, oppositionen, vad tänker du om reaktionen därifrån?
Ja, men jag skulle säga att det har varit relativt tyst. Jag har letat och inte hittat mycket. Däremot har vi ju sedan tidigare oppositionspolitiker som till exempel Yair Golan som leder ett av partierna på vänsterkanten har ju tidigare varit ute och kritiserat väldigt starkt den israeliska krigsföringen i Gaza och för detta premiärministern Ehud Olmert ut och så vidare. Men just nu har jag inte sett så mycket och det kan ju bero på en rad olika anledningar. En är såklart att det också är ett val i Israel nu och den här typen av frågor är inte det man fokuserar på. Det andra är också att vi har fått en annan stor rapport som har kommit samtidigt som vi ska komma till start som har också väckt en annan typ av diskussion i Israel som just handlar om den 7 oktober då och gisslan och så vidare.
Dagen efter New York Times rapportering då publicerades ytterligare då en undersökning om sexuellt våld i Hamas terrorattack då 7 oktober. Våldet var en viktig del av strategin där enligt rapporten.
Gang rape, sexual torture, mutilation and post-mortem sexual abuse. An independent Israeli investigative commission has concluded that sexual violence was systematic, widespread and integral to the October 7th attacks and their aftermath.
Gruppvåldtäkter, stympningar, övergrepp på redan dödade människor, Cecilia. Det här är en omfattande undersökning. Hur då?
Ja, det är det. Här har man genomfört 430 intervjuer med vittnen och överlevare som berättar i detalj vad de har sett, vad de har varit med om. Dels, särskilt får vi väl säga, på musikfestivalen Nova den 7 oktober. Och man har också gått igenom 10 000 videoklipp som visar just dessa fruktansvärda övergrepp. Jag har själv sett flera av dem. Och de här vittnen målen kommer från väldigt många människor som var närvarande på Nova-festivalen och sen också från de som satt gisslan i Gaza som har berättat om övergrepp de utsattes för under gisslantiden. Så att det här går ju egentligen inte att jämföra med Nicholas Kristofs artikel som är en artikel som bygger på 14 intervjuer. Mm. Här har man arbetat i 2 år med denna omfattande rapport.
Och det här våldet då enligt rapporten, man framhåller ju det var strategiskt och systematiskt en genomtänkt del av attacken. Vad menar rapportförfattarna med det?
Ja, att det här syftade till att skrämma, förnedra och tvinga dessa människor till tystnad.
Det har ju gjorts en rad rapporter tidigare om vad som hände den 7 oktober. Vad är det nya nu?
Ja, det är att det är en sån omfattande rapport där man har gått igenom alla dessa vittnesmål. Men det mesta i detta som jag nu läser, det är ju sånt som jag har hört tidigare, absolut.
Mm. Mm. Isabel, den israeliska allmänheten, den här rapporten, du var inne på det. Hur togs allmänheten emot den?
Nej, men det är klart att den är så, det är den mest omfattande som är gjort hittills, så den är ju extremt detaljerad, precis som Cecilia varit inne på, och att det har funnits krav på att den här typen eller önskemål att den här typen av rapport skulle göras för att verkligen visa på det systematiska användandet här av sexuellt våld. Men samtidigt så är det ju så att israelerna skulle jag säga, de vet redan detta. För precis som Cecilia var inne på så har detta funnits. Det här materialet cirkulerade ju redan den 7-8 oktober och mycket av detta på sociala medier. Det lades ut i stor utsträckning också av Hamas själv eller Islamic Jihad och andra grupper och delades på olika sätt. Och dessutom under de senaste åren har det funnits många av de här vittnesmålen som har redan innan trätt fram då i israelisk tv och radio och så vidare. Så att det är något som dagligen nästan har rapporterats om Israel sedan den 7 oktober. Så på det sättet är det ju inte något nytt.
Men fick den lika mycket uppmärksamhet nu som New York Times artikel om det israeliska, påstådda israeliska övergrepp?
Alltså det är svårt för mig att bedöma, för jag har inte gjort någon sån stor översikt över det. Men mitt intryck är att det har blivit mer diskussion kring New York Times-artikeln, och det är väl just för att det handlar om IDF och sexuellt våld mot palestinier då. Israel är väldigt litet land samtidigt, och det kan vara viktigt att påpeka det att med tanke på det stora antalet människor som ändå utsattes för den här typen av våld och sexuellt våld och annat våld under 7 oktober, så är det väldigt många israeler som känner folk som har varit med om detta själv. Så att detta är ju en väldigt stor del av det israeliska samtalet idag.
Cecilia Udén, alltså gruppvåldtäkter och stympningar och så vidare. Hamas, vad säger de om allt det här?
Hamas tillbakavisar detta lite på samma sätt som Israel tillbakavisar anklagelserna. Och det här är ju en del av självbilden, att vi gör inte sånt. Och det har man från Hamas sida sagt, och till och med de som säger att muslimer begår inte såna övergrepp. Men det Hamas har sagt från början är också att vi kräver en oberoende internationell undersökning. Mm-hmm. Och det har gjorts en FN-rapport, men ingen internationell oberoende undersökning. Det här är ju en undersökning som kommer från en rapport som kommer från en icke-statlig israelisk organisation. Men Hamas har sen i stort sett inte kommenterat dessa omfattande övergrepp och vittnesmål.
För terroristerna filmade ju själva och publicerade vad de gjorde. Varför de gjorde de det? Och sen förnekar liksom.
Ja, där har man väl i flera fall påstått att ja, men det här var inte Hamas, det här var andra som följde med Hamas in över gränsen, som begick dessa övergrepp och som begick mord och som dödade civila och så vidare. Mm. Men jag har själv inte sett dessa filmer som Hamas eller Islamiska Jihad eller andra filmade just den 7 oktober på de här övergreppen. De har ju liksom inte visats, inte ens i den stora film som Israel har visat för väldigt många journalister, där man däremot ser Hamas-medlemmar som skryter om hur de har dödat israeler, och en av dem ringer hem till sin pappa och säger: jag har blod på mina händer, jag har dödat en israelisk kvinna, du kan vara stolt över mig, och så vidare.
Isabel Schierenbeck, alltså Hamas anklagas då för våldtäkter, stympningar med mer, men är ju då samtidigt en terrororganisation som vill inte ha några regler egentligen. Och Israel då, en demokratisk stat, anklagas för våld mot fängslade palestinier, men slår ifrån sig allt det lögner. Alltså, hur ska man säga, vad säger detta om läget och den här komplicerade och allt mer våldsamma konflikten?
Nej, men det säger väl just det du är inne på, att konflikten har pågått oerhört länge, men sedan Hamas attack den 7 oktober och kriget i Gaza, och också, vilket är viktigt att komma ihåg ändå, det ökade våldet på Västbanken, bland annat kopplat till Kristoffs artikel då, så är det ju helt tydligt att den här konflikten och kriget har bara fördjupats, det har blivit allt mer oförsonligt och brutaliteten har också ökat såklart.
Ja, det är ju så brutalt. Hur har det blivit så bestialiskt?
Jag tror att Cecilia är inne på en viktig grej, och det är den här avhumaniseringen av den andra, och det har skett på båda sidorna. Och sen när det gäller Hamas så är det ju, som du är inne på, en terroristorganisation. Man inte ser israeler som är israeler utan snarare som judar eller sionister. Och på samma sätt så har vi då bosätta religiös-sionistiska högerextrema grupper på den israeliska sidan, som inte betraktar palestinier som människor utan som djur eller vad det kan vara. Så att det är den här typen av retorik är ju så grov nu.
Cecilia, med all din erfarenhet under många år, har våldet alltid varit så här brutalt, eller ökar skoningslösheten allt mer?
Det har definitivt ökat sedan den 7 oktober, då öppnades en avgrund.
Tack så mycket, Isabel Schierenbeck, professor och expert på israelisk inrikespolitik, och Cecilia Udén, vår korrespondent i Kairo. Och detta var, om jag har räknat rätt, avsnitt 178 av Radiokorrespondenterna Mellanöstern. Det kommer ju fler. Klicka in på appen Radiokorrespondenterna Mellanöstern och så trycker du på det lilla hjärtat och slår på push-notiserna, så missar du inte nästa avsnitt. Producent Jon Jeppsson, tekniker Axel Rickert Berkmar, och jag heter Lasse Johansson. Tack för att ni lyssnade.